Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Cassano har alltså bråkat sig bort från Roma men hamnat i världens största klubb. Nu måste han väl ändå fatta själv att nu är det ordning och reda som gäller.
Det är ytterligare ett tillfälle då den tanken ligger nära till hans. Men när Cassano kommer till Madrid för sin sån här introduktions- och presentationsdag, då är det kutym att du för dig och klär dig, ja, om inte i kostym så i alla fall med liksom en form av nedtonad elegans. Och det tycker inte Antonio Cassano riktigt borde gälla honom. Nej. Så han får ju det förklarat för sig att det är ändå vad som förväntas av dig. Jo, men nu har jag min nya jacka från Dolce & Gabbana med pälskrage för 350 000 spänn. Så den tänkte jag bära.
Ja, men det ser ut som en pälsskjorta.
Ja, jag vet inte fan vad det är för någonting.
Det hänger lite päls här och där.
Och det är ju liksom Florentino Perez, Emilio Butragueño, Alfredo Di Stefano, Arrigo Sacchi. Det är liksom de som flankerar honom. Och så kommer Antonio Cassano in. Ja, men det var väl kanske det han någonstans ville förmedla. Raka vägen från Bari Vecchia. Men det skär ju sig.
Ja.
Cassano har insett i efterhand att okej, det var väl inte det bästa jag har kommit på, för jag såg ut som en mafioso, inte som en fotbollsspelare. Och nej, precis de signalerna skickade du väl ut. Och ja, nu för tiden har ju Cassano varit indragen i någon typ av offentlig ordväxling med José Mourinho. Och nu pratar vi alltså våren 2023. Och Cassano har gnällt på Mourinhos fotbollsfilosofi och sådär. Och Mourinho har slagit tillbaka med att alltså, det här är killen som kommer till Real Madrid. Och det enda någon minns honom för är den här lurviga jävla jackan på presentationen. Ifall det är det intryck man klarar av att lämna efter sig i Real Madrid, då borde man vara tyst lite oftare. Men ja, du hittar väldigt sällan någon form av ångar när Antonio Cassano ser tillbaka. Men i det lilla såväl som det stora kan han nästan ändå sägas ångra framförallt sin första tid i Madrid. Han borde inte ha tagit på sig den där pälsjackan, och han hade väl ändå kunnat göra en liten ansträngning för att anlända i aningen bättre fysiskt skick. För när han först träffade överenskommelsen med Real Madrid så var vi rätt långt inne i december 2005. Och då var han ändå i hyggligt skick. Han hade fått spela en del mot slutet i Roma. Så ja, vågen visade ungefär 5 kilo för mycket. Han vägde 86 någonting. Bör väga 81. Det var liksom hans ideala matchvikt. Men nu blev det juletider. Så innan han egentligen flög till Madrid, ja, då käkade han snabbt upp sig till 92 kilo. Och det är alltså veckan innan han vet att han nu ska till Real Madrid för sitt livs största möjlighet. Ja, då dunkar han i sig 7 överviktskilo julmat och tänker inte så jäkla mycket mer på det. Han kommer till Real Madrid och Ronaldo, alltså Brasse Ronaldo, som han befann sig i sin position av karriären. Han började ju kalla Cassano för Gordito. Ja. Och det är ju ett smeknamn som gör sig väldigt bra på spanska. El Gordo, det är liksom den stora tjockisen. Ja. El Gordito, den lilla tjockisen.
Lille fetknoppen.
Ja, den lilla fetknoppen. Det är en bra översättning. Och Ronaldo och Cassano, de kom ju att finna varandra. Ja. De uppskattade varandras närvaro och livsstil väldigt mycket. Däremot kände Cassano tidigt att, ja vad fan, de här Salgado, El Guerra och Raúl Bravo, de verkar inte gilla mig särskilt mycket. Mm. Och det var ju liksom den spanska kärnan av spelare. De som gjorde grovjobbet för att Los Galacticos skulle få skina. De kunde väl tänka sig att göra grovjobbet för en Luis Figo eller en Zinedine Zidane eller till och med Brasse Ronaldo. Men att göra det för Antonio Cassano som kommer överviktig i pälsjacka, det var inte riktigt vad de såg framför sig. Och det här var ju något som Cassano mest bara registrerade och noterade. Jaha, se där, de tycker så. Okej,
okay, det är inte så
att, ja, nej, exakt, inte så att det får ge honom någon tankeställare direkt. Men han fick ändå någon form av litet uppvaknande, ett alldeles för stort ord, men med lite häpet intresse så registrerade han ändå hur det var att spela och träna med Zinedine Zidane. För där blev han ändå förundrad. Fan, han tränar ju som om han vore en dålig spelare. Och det fattade inte Cassano. Och liksom, har man den talang som vi har, jag och Zidane, då var hela poängen att man inte ska behöva anstränga sig så jävla mycket. Ja. Man kunde liksom inte komma till tals med det där att fan, han ska dessutom snart lägga av.
Ja.
Han har liksom offentliggjort att det är en halv säsong till, sen lägger han av. Och han sliter som en hund.
Ja.
Liksom, han jobbar som El Guerra.
Ja.
Det fattade inte Cassano vad det handlade om. Men han noterade det med stigande fascination. Och sedan han skulle lägga av, han skulle som bekant lägga av efter VM 2006 som nu snabbt närmade sig. Och eftersom att det var VM-tider så flög ju Marcello Lippi till Madrid för att prata med Antonio Cassano. Han hade ändå varit bästa landslagsspelare vid det senaste mästerskapet för 1,5 år sedan. Så det är klart att Lippi var intresserad. Och han lät Cassano veta att det finns alla möjligheter för dig att komma med till VM bara du spelar regelbundet. Det är egentligen allt som krävs. Se till att bli i tillräckligt bra skick så att du blir uttagen i startelvan. Då kommer resten att ge sig självt. Och alltså, Cassano var inte tidernas mest dedikerade fotbollsspelare, men han var inte en total nihilist som aktivt försökte sabotera för sig själv, utan han trodde nog att han ville till VM.
Ja.
Så han tänkte att okej, ny i Real Madrid, VM väntar. Ja, men det ska vi ge ett riktigt jäkla försök. Och han får debutera för Real Madrid med ett inhopp i cupen mot Betis. Går knappt ens 3 minuter så har han gjort mål.
Ja.
Och det var inget märkvärdigt med det målet. Han snappade upp en boll och petade in den i tomt mål. Men i alla fall, det är ett bra sätt att avisera sin ankomst. Men Galacticos-eran, Florentino Perez första Galacticos-era, den knakar ju i fogarna här i början av 2006. Det är lite för många som är lite väl medvetna om sin status. Och lite för få som gör som Zidane och tränar som om de vore dåliga spelare. Så laget funkar ju inte jättebra. Och den ena tränaren avlöses av den andra tränaren. Och nu är det en interimcoach som heter López Caro. Och Antonio Cassano uppfattade det i alla fall som att den här interimtränaren, han hade inte kraft nog att ha en egen vilja, en egen styrning. Utan allt han gjorde var att försöka hålla Florentino Perez nöjd genom att spela de största namnen i match efter match efter match. Och det han satte sig snabbt en känsla i honom att ifall det inte ens räcker att jag gör mål efter 3 minuter i debuten, ja men vad krävs då? Ja men det går 2 månader, sen får han ändå sin första ligastart. Och det är i derbyt mot Atletico Madrid. Och det tar 5 minuter och så har han gjort mål. Och det är ett jävla fint mål. Det är liksom en påminnelse om hur Los Galacticos ändå kunde spela. Guti bryter linjer med liksom en så här rakhård 40 meters passning. Zidane tar emot, håller i, släpper ut till Roberto Carlos på överlapp som bara pinnar sig loss, vrider in ett perfekt inlägg med vänstern, och där är Cassano liksom dunkar dit sin nick på karaktäristiskt sätt. Och nu då? Nej, Real Madrid vinner med 2-1. Casano gör ett mål. Får en generöst tillräknad assist. Men i matchen efter är han trots detta tillbaka på bänken mot Valencia. Och så jävla bita ihop och köra i motvind. Ja, det var ju aldrig Casano. Så nu har det gått 2 månader i Real Madrid. Han har ändå visat upp sig. Han får sitta på bänken. Så nu tänker jag, fuck it. Nu kör jag väl mat, kvinnor och sång då. Och så kom det att bli. För efter en tid på hotell hade nu Casano och hans entourage fått ta över Arrigo Sacchis gamla 4-våningsvilla. Och från början var det hans mamma, hans kusin Nicola, som inte var hans kusin, och någon kusin som faktiskt var hans kusin som bodde där tillsammans med Casanos flickvän. För här hade han faktiskt stadgat sig och skaffat sig fast sällskap. Det var någon tjej från Catania och det var första liksom riktiga flickvän han hade haft sedan han flyttade från Bari. Men nu funkade det tydligen inget vidare när hon bodde under samma tak som mamma Casano. Och till slut tröttnade den här tjejen och sa att nu får du faktiskt välja. Du ska vara en vuxen man nu, så antingen bor vi tillsammans eller så bor du med din mamma. Och Casano bara, du packar väskorna och drar liksom. Det är liksom inte ett svårt val detta. Mm. Så då skickade han den flickvännen och sen var det liksom maxvarv ut i Madrids nattliv. Ofta då tillsammans med Ronaldo. Och den här nystarten i Real Madrid, den här drömmen om ett VM-slutspel, ja, det innebar inte någon stor skärpning från Antonio Casano. Det innebar inte en skärpning alls, utan det innebar snarast en ny nivå av förslappning.
Ja.
När han var i Roma, ja, då hade han ju ändå hållit på att bråka en massa med tränarna. Och vill man vara generös kan man tolka det som en signal på att han ändå var engagerad, att han ändå brydde sig. Ja. Nu struntade han i att bråka med tränaren för att han pallade liksom inte. Det var natten som gällde. Det var bakelser som var goda. Och det var så att han vaknade på morgonen och kände efter. Och att få träningen idag? Nej. Ibland kom man inte. Ja. Nykontrakterad till Real Madrid. Dök upp på liksom 4 av 6 träningar kanske. Ja. Högt räknat. Och han fick 2 starter till den här första våren i Real Madrid. Men gjorde inte en enda poäng. Och hade egentligen redan här slösat bort en möjlighet som 99% av alla världens professionella fotbollsspelare drömmer om.
Ja.
För alla är det någonstans. Real Madrid, ja, det är toppen. Det är största av de största. Och Casano åker dit och känner att, fan, finns annat i livet.
Ja.
Finns roligare saker
finns
än att träna.
Ja. Ja. Och trots detta, trots liksom att han kastar bort alla chanser, så uppenbarar sig ännu en här sommar.
Nej, här kommer ju liksom en sån jävla jackpot för Casano. För även om det väl på ett sätt, tycker till och med han, är lite deppigt att se Italien vinna VM utan honom, så är det ändå en sommar som verkar gå i hans riktning. För nu har då Florentino Perez klivit åt sidan. Det är total nystart för hela Real Madrid. Alla måste liksom få bättre strukturordning och disciplin här. Och vem tar man in för att leda en sån kulturförvandling för att verkligen få en kurs framåt igen?
Fabio.
Man ringer såklart Fabio Capello. Och trots allt, trots jävla allt, var ju Fabio Capello den tränare som kommit närmast i att förstå och förlösa Antonio Casano. Och det kände Casano också i den mån han nu liksom tänkte kring sin egen karriär och vart allt var på vägen. Då insåg han att det här borde ju vara bra för mig. För jag står trots allt ut med gubbstrutten och han står ut med mig. Och så fort han kom till Madrid så satte de sig ner. De hade haft telefonkontakt men satte sig ner. Och enligt Casano så var Capellos ingång sådär att nu hjälper du mig genom att prestera på planen. Så hjälper jag dig genom att verkligen ge dig alla möjligheter. och de åker på försäsongsläger i Österrike och Cassano anstränger sig som han typ aldrig ansträngt sig tidigare. Ner till 81 kilo matchvikt liksom. Så nu jävlar. Och visst, in i säsongen så får han också starta. Men första matchen blir ju inget vidare. Det är 0-0 mot Villarreal hemma och det är en missräkning. Men Cassano är väl varken bättre eller sämre än någon annan. Sen är det andra matchen, Levante borta. Och i paus leder Real Madrid med 2-1. Cassano, han har gjort 1+1. Men han blir ändå utbytt.
Mm.
Där är det ju nära till en Casanata, men han besinnar sig ändå. Och därefter Champions League mot Lyon. Cassano startar igen, men underläge med 2-0 för Real Madrid i paus. Och Cassano ännu en gång utbytt under halvtidsvilan. Och sen är det några veckor till. Cassano får ytterligare ett par starter, men det är mot lag som Getafe och Betis, och han blir tidigt utbytt båda gångerna. De matcherna sprängs in mellan matcher mot Atletico Madrid i derbyt och mot FC Barcelona i El Clasico. Och i de matcherna får inte Cassano starta. I de matcherna blir han inte ens inbytt. Och när detta sen följs av ytterligare en match mot Nastic borta, då Cassano inte blir inbytt, trots att han minsann värmer upp under hela andra halvleken, då slår det över. Då smäller det till i skallen. Och Ronaldo, han och Ronaldo har suttit på bänken tillsammans. De har väl ungefär samma situation. Och även Ronaldo fick vanka runt där i 45 minuter utan att bli inbytt. Och det får verkligen, det bidrar till Cassanos chans av att linjen är passerad. Så han säger till sin nyfunna brasilianska vän att ta det lugnt du bara, för jag tar den här. Jag tar den i omklädningsrummet. Och tydligen har ändå Cassano lärt sig tillräckligt mycket spanska för att kunna skrika och svära och skälla ut en annan människa på spanska. Så han kör på det så att verkligen alla ska förstå. Och inför hela Real Madrids Galactico-lag så vänder han sig då mot Fabio Capello i omklädningsrummet och kör sin förmodligen dittills värsta Cassanate. Han låter Capello veta att han är en skithög, du är falskare än monopolpengar, vilket är en bra sägning. Ja. Du är en sellout, du är en falsk jävel, du har ingen skam i kroppen. Liksom, vi kom överens om att vi skulle hjälpa varandra. Vad fan är detta? Är detta tacken? Din jävla hycklare, din usla, vedervärdiga jävla människa. Vill aldrig mer se dig, vill aldrig mer prata med dig. Ja, ungefär så.
Och det var alltså efter att man hade vunnit med 3-1.
Jajamän, jajamän.
Ja. Ja, allt för laget liksom.
Ja, det gäller att välja sina strider och ta dem i rätt lägen. Ja. Absolut. Och där är det ju över.
Nu är det bara utför.
Real Madrid. Ja. Det går liksom inte att säga något annat. Det är också en situation då Antonio Cassano verkligen bokstavligt talat redan har förvandlats till ett skämt i Madrid. Liksom de här som gör parodishower på tv driver ju med honom. Mm. Och de tar den här Gordito-grejen och drar upp den ganska många storlekar. Men det är inte så att du kommer åt Cassano på det sättet. Det är inte så att han känner sig fat-shamed direkt och gräver ner sig i det. Utan det var faktiskt bara några dagar tidigare då han ändå hade fått lite speltid i en cupmatch mot ett gäng från trean. Och han gjorde mål i den matchen, var väl okej. Men sen när spelarbussen ska åka därifrån, då är det enkelt för kamerorna att bara fånga Cassano och den sitter och liksom vräker i sig chips långt bak i spelarbussen. Och där också han säger själv, åt kanske 10 påsar chips på den bussresan. Och det är i och för sig inte som Sverige att det är 300 gram. Nej. Det är sådana små påsar,
men lika fullt.
Ja, men det är liksom, alla kunde ju se att killen började gå upp i vikt igen. Han hade varit nere på 81. Sen hade han gått upp lite grann under säsongens första veckor. Och nu när han liksom slutar bry sig, han gick upp ett kilo i veckan mer eller mindre. Så liksom 85, 86, 87. Ja, Cassano själv, hur mycket gick det upp egentligen? 14 kilo på 7 månader. Ja, nej, ja, visst. Det är från 81 till 95.
Var inte någon sponsor av Nutella också?
Ajman.
Och så satt han bara åt de här liksom...
Ja, alltså hans egen liksom berättade, ja, vi fick 5 kilo Nutella i månaden och jag satt och åt med sked direkt ur förpackningen. Ja. Då sa, fick du 5 kilo? Ja. Alltså åt du själv upp 5 kilo Nutella? Svaret på det är förmodligen ja, så ja, var det nog liksom.
Jävligt märkligt vad sponsrar dem och få hem det. Och klubben tycker att det är helt okej liksom.
Alltså jag tror inte att det kom hem till Salgado eller Beckham, nej, ifall jag säger så liksom. Det var nog rätt mycket eget val och egen vilja som styrde det där. Ja. Men snarare än att ta den här otroliga chansen med båda händer så beskriver Antonio Cassano det som att han liksom var ute på sitt eget sabbatsår. Han tog liksom ledigt från fotbollen som Real Madrid-spelare för att istället liksom äta och för den delen, ja, men hitta kvinnor. Och det är också något han är så nöjd över, att ja, men när vi hade matchsamling då skulle det inte gå att få upp vare sig mat eller kvinnor på hotellet. Men jag lärde mig ganska snabbt att det var bara att boka ett eget rum en trappa upp eller en våning ner. Och där kunde man få in vad som helst. Så ja, han ringde ju mer eller mindre call girls, eller han lät sin fixare ringa call girls. Och då skulle kvinnorna komma, ja, både själva med sina egna kroppar och med en jävla massa godsaker. Ja. Det ingick liksom i leveransen. Och det är ju inte direkt så att det känns som det mest smakfulla man någonsin hört. Nej. Det är inte så man får liksom sympati bland vettiga människor genom att först bete sig så och sen prata om det.
Nej.
Men det går ju att tycka att nu har han väl grävt en tillräckligt djup grop åt sig själv liksom. Mm. Men nej, vi hinner inte ens fram till jul 2006 innan Real Madrid ska möta Espanyol borta. Och det är klart att Cassano inte ska spela, men Capello tar ändå med honom för att låta honom sitta på bänken i 90 minuter mest varenda vecka. Och det är väl också någon typ av tränarpenalism, ärligt talat. Ja. Men nu är det ju den här klassiska scenen, och ni har sett den, det är jag helt säker på, när Cassano ändå visar en ganska oanad imitationsbegåvning.
Det här är ju faktiskt roligt. Alltså, är det efter detta alla spelare liksom håller handen för munnen så fort de pratar?
Jag tror det hade pågått längre än så, men ja, det är väl inte liksom det han säger som är grejen, utan det han
nej,
gör
men
är
de ju översätter ju allting ändå. Ja.
Han gör ju, ja, men en Capello-imitation framför Ronaldo, Cannavaro och Diarra, tror jag det är. Mm. Och det är liksom så här pang i bygget, lyteskomik. Ja, men ganska lustigt. Ja. Sen är det för så jävla märkligt med Cassano. För som sagt, han orkar aldrig svepa in sig i några bortförklaringar eller något självrättfärdigande. Utan alla dumheter han gör lägger han bara fram svart på vitt och säger, ja, men så här var det.
Ja.
Här försöker han ändå påstå att, ja, men det var ju en bra imitation, för jag är ju en skicklig imitatör, men det var ändå inte så att jag imiterade Capello. Jag imiterade något annat. Men, nej, inte Capello.
Uh-huh.
Men det var en bra imitation.
Ja.
Fast det inte var en imitation.
Nej.
Det är lite svårt att veta vart han ska med det.
Det där var en Capello-imitation.
Det var en Capello-imitation, ja, inför öppna ridåer, ja, och rullande kameror. Och sen följer han ju upp det med att stå och gnälla om hur Capello bara tar ut sina favoriter.
Ja.
Och det var väl det som just läpplästes och översatt.
Men så här, undrar, de han är klippt för Ronaldo, de skrattar ju ganska gott åt det, och Cannavaro också liksom.
Ja, som sagt, Ronaldo var hans brother in arms, hans partner in crime. Cannavaro, det är ju lite annan aura runt honom.
Capello si arrabbia molto perché vedrà queste immagini. E a un certo punto guardate Cannavaro. A un certo punto, tra un po' vedranno i titoli, Cassano dice Capello è uno che fa giocare sempre gli stessi, insomma, ecco perché io rimango fuori. Sta spiegando, guardate ancora con i gesti, i movimenti di Capello.
Qualcuno dei tre è andato a dirglielo.
Aspettate, non è finita.
Ah, proprio,
perché Ronaldo e Diarra ascoltano, sorridono tutti.
Ma nu då, alltså nu är det väl ändå, nu är väl den där jävla gropen så djup att du inte ens ser upp över kanten längre. Men nej, precis i den här vevan så ska det ändå vara stormöte, för ja, men laget går inget vidare. Runt den här Espanyol-matchen så förlorar de 3 matcher mot Sevilla och Recreativo U11 och Deportivo La Coruña. Så de faller mot lag de ska besegra. Och den nya klubbledningen kallar till en typ av stormöte. Alla där, hela spelartruppen, tränaren, presidenten. den nya presidenten Ramon Calderon och nya sportchefen Predrag Mijatovic. Ja, men verkligen alla som betyder någonting. Och Antonio Cassano betyder ju i sammanhanget egentligen ingenting.
Nej.
Men tycker ändå att det är på sin plats att han tar ordet, för han har viktiga saker att säga. Och nu har han ju av en eller annan anledning fått för sig att president Calderon och sportchef Mijatovic också är hans fiender. Och någonstans tror jag han liksom, han kände en tacksamhet gentemot Florentino Perez för att han ändå tog dit honom. Ja. Nu är Perez borta och nu får den nya presidenten och sportchefen veta i utskällningstonläge. Cassano står och skriker att ni är ingenting, ni är mediokra, ni är bara avundsjuka på att ni alltid kommer stå i skuggan av Florentino. Vem är du? Att ens ta ordet. Nej, i det här läget.
Det är det, alltså, det är vanvett liksom. Det är galen människa.
Ja, som då är ute på sitt sabbatsår med självförstörelseknappen permanent intryckt. Och han får ju faktiskt några matcher sen våren 2007 när det verkligen är total kris och det inte finns någon annan. Men han får inte spela mer än 45 i någon av dem. Nej. Och sen är det antingen bänkad 90 eller utanför matchtruppen. Och ja, men i slutet av april, när det är lite knappt 2 månader kvar av säsongen, ja, men då checkar han ju bara ut.
Ja.
Ljuger ihop något svepskäl och liksom säger att han måste hem till Bari, en familjesituation, jag vet inte. Jag tror inte ens man orkar bry sig om att liksom låtsas kolla upp om det stämmer eller inte, utan att fatta att han ljuger, men släpp iväg honom bara. Och det betyder att när Real Madrid faktiskt vinner ligan, ja, på ett dramatiskt sätt, ja, men då är han på någon sorts poolorgie i Rom, ja, och kollar lite slött och snett med ett öga på tv. Men formellt sett är han ju spansk ligamästare. För han, jag tror fick spela till 7 av säsongens matcher.
Känner han själv det? Att glädje över? Nej,
det gör han ju inte. Nej. Och det är väl också så där att, ja, ska man säga något till hans försvar, så försöker han inte heller liksom kapa åt sig en massa ära, nej, som inte är hans, utan nej, man känner ju att han har varit på sabbatsår och liksom kolla på lite grann, ja, när Real Madrid vann ligan, men på hans meritlista så finns ju titeln där.
Ja. Han kan ju inte vara kvar i Real. Nej, han vill ju tillbaka till Rom, men de vill ju inte ha honom.
Ja, det som hände sommar 2007, det är ju dels då att Capello faktiskt försvinner och att Bernd Schuster kommer in istället.
Mm.
Och ja, de hinner inte ens utveckla när Schuster bara kommer dit och kollar på truppen. Han ska inte med liksom. Nej. Så han får inte följa med på något försäsongsläger eller någonting. Och då är ju just Cassanos, ja, men högst uttryckliga vilja att återvända till i första hand Italien, allra helst Rom. Men där finns det ingen dörr öppen, utan det Real Madrid har på bordet, det är Fenerbahce eller West Ham. För de skulle till och med liksom betala tillbaka pengarna som Real Madrid hade investerat. De pröjsade 5,5 miljoner euro för Cassano när han kom från Roma. Men Cassano vill inte till Istanbul och Cassano vill inte till London. Han säger, ah, men det är Italien eller ingenting. Får jag inte Italien så lägger jag av. Och är det en bluff så är den svår att syna. Det går liksom inte riktigt att säga ifall det var en bluff eller inte, nej, ens idag. Men till sist uppdagar sig då en lösning, eller i alla fall en möjlighet, där Sampdoria förklarar sig villiga att ta Cassano, men de tänker inte bära hela det ekonomiska paketet, utan av hela Cassanos lön kan de tänka sig att pröjsa 30%. Resten får Real Madrid stå för. Och själva arrangemanget blev ett lån som sen kunde förbytas i något mer permanent ifall alla parter var överens, och då fick man liksom ta det ekonomiska för det lite längre fram. Men på så sätt så faller det sig så att Antonio Cassano kommer till Genoa och till Sampdoria i augusti 2007. Och han har ju pratat om hur han tycker sig ha 2 födelsedagar. Dagen då han föddes och dagen då han slog igenom. Det gör han ju ofta med stor övertygelse. Det är inte lika ofta och det är inte med lika stor övertygelse han säger att han även har en tredje födelsedag. Men han gör det ibland och han känner nog så lite grann att det ändå var en typ av återuppståndelse att återvända till Italien, att komma till Sampdoria i augusti 2007.
Buongiorno da Genova, entusiasmo alle stelle tra i tifosi blucerchiati per la presentazione di Antonio Cassano. Tanti, tantissimi supporter doriani che sono venuti ad applaudire il loro nuovo beniamino. Una conferenza stampa durata poco più di mezz'ora dove Cassano ha detto: voglio tornare ad essere un giocatore importante, devo dimagrire ancora 2-3 kg, ma tra una settimana sarò pronto. Ho scelto la Samp perché questa è una squadra con grandissimi progetti e qui posso fare grandissime cose. Sentiamo le principali battute appunto della conferenza stampa di Antonio Cassano.
Tengo a puntualizzare che ho avuto...
Han får ju ett jäkla mottagande. Sampdorias supportrar går verkligen ur huset för att välkomna Cassano, och han visar upp den, ja, men trots allt ganska kvicktänkt, streetsmarta charmen som han definitivt har.
Ja.
Det är också en del, så han har en naturlig charm, absolut. Och det bidrar ju till att han ändå kommer undan med allt det här som ingen annan kommer undan med. Att vid första mötet gillar de allra flesta Cassano. Sen kan det bli annorlunda känslor längre fram, men första intrycket är oftast gott. Och nu får Cassano ett fantastiskt välkomnande av supportrarna. Nu bjuder han på sig själv och på sin entusiasm när han skriver på. Han tar ju tröjnummer 99 för att hedra Ronaldo i Real Madrid och blinkar: vi tjockisar, vi håller ihop.
Ja.
Och den här gången har han ju inte brytt sig om att träna ner sig till några 81 kilo, utan han är ju fortfarande puffig när han kommer till Sampdoria. Så det tar ju mer eller mindre hela hösten för klubben att få honom i speldugligt skick. Jag tror det är först i december han gör sin första ligastart. Men, ja, men den här gången har han byggts upp tålmodigt under övervakning. Så när han väl börjar starta matcher är han verkligen i skick att göra det. Och en Antonio Cassano i bra fysisk form, ja, men han gör ju kaos med Serie A. Så bra var han, så bra är han, så skulle alltid vara. Att liksom, är bara fysiken där, är huvudet någorlunda på rätt plats, han kommer göra lite halvt vad han vill. Så när han väl börjar spela för Sampdoria, han gör 4+3 på sina 6 första matcher. Och efter 2 månader så möter Sampdoria då serieledande Inter hemma. Och Cassano ger dem ledningen när han liksom bultar upp bollen i första krysset. Och sen springer han fram mot kurvan. Eller kurvan på Marassi är det inte kurvor. På Marassi är det brittiska läktare. På Marassi är det gradinatas.
Ja.
Men han springer fram mot Sampdoria-läktaren och vrålar: io rimango qui. Jag stannar här. För ja, men det är fortfarande ovisst vad som ska hända. Från början var det kanske mest en fråga om huruvida Sampdoria skulle tycka det var värt att ta Cassano permanent. Men när han nu spelar så här, ja, då väcks faktiskt frågan: kommer Real Madrid vilja ta tillbaka honom? Eller kommer de, om inte annat, välja att sälja honom till en mycket större och rikare klubb? Det är frågan, men Cassano tycker sig då besvara den själv när han dunkar in en boll i krysset mot Inter och vrålar mot kurvan att han minsann skulle stanna precis just där. Och nu har det ändå gått ett drygt halvår av hans tid i Sampdoria, och han har ju skött sig prickfritt, exemplariskt. Han har liksom underkastat sig det här tålmodiga träningsprogrammet. Han har kommit upp i goda varv och han har presterat fenomenalt på planen. Vad fan, har han gått och vuxit upp, killen? Ja. Har han liksom börjat förstå vad som krävs av honom? Efter den lilla uppvisningen mot Inter väntar Torino i hemmamatchen därpå. Och redan i paus är det uppenbart att, ja, men det är någon liten obalans här med Cassano, för han hamnar in och bråk och det finns en kamera i spelartunneln och Cassano, ja, men han söker slagsmål liksom. Han vill slåss med folk av lite oklar anledning. Och sen är det in i andra halvlek och typ det första som händer är att Torino får en väldigt tveksam straff. Det är någon situation, någon hakning som ser ut att vara utanför straffområdet, men domaren dömer in den. Torino tar ledningen. Sen är det Cassano än en gång som kvitterar. En jävla fin och behärskad bredsida. Men när matchen tickar mot sin slutpunkt och det fortfarande står 2-2, så att dra Cassano på sin frispark ute vid långlinjen. Och det är lite som det var den där gången med Martin Laursen på San Siro. Att det kan nog vara en felaktigt utdömd frispark.
Ja, det är det.
Ser mest ut som att han försöker hoppa undan.
Ja, ja.
Men frispark emot. Och den frustration, den obalans som Cassano tydligen har burit på genom dagen. Ja, den bubblar över, får man säga. Ja,
det kan man lugnt säga.
För ja, den här gången, det är ju mer än liksom flashandet av djävulshorn i en halv sekund. Ja. Det är ju liksom av med tröjan, kasta tröjan mot domaren Nicola Pierpaolo. Och till slut när de lyckas baxa honom av planen, då står han ju först vid sidlinjen i bar överkropp och skriker på domaren. Och det är verkligen liksom, jag går ingenstans, kommer vänta
bara
på det.
Ja, ja.
Vi ses här efter då, fy fan vad vi ska göra upp. Och sen liksom bildar de någon typ poliskedja för att hålla Cassano borta från planen. Man ser ju fortfarande hans huvud sticka upp där bakom. Ja. Halvvägs ner i tunneln dyker upp och står och skriker vidare på domaren. Och uppe på hedersläktaren sitter Pierluigi Collina som har blivit någon typ av domarbas. Ja. Han är ju liksom, han ser chockad,
han ser helt
ut faktiskt.
Chockad.
Och det krävs en del för att chocka Collina. Ja. Det är ju känslan. Men ja, det här var hans första riktigt stora, feta genovesiska Cassanata.
Ja.
Och ja, den ledde till omedelbar femmatchers avstängning. Och genererade såklart frågor. Okej, men vad betyder nu detta? Kommer Sampdoria trots allt två sina händer och liksom säga nej tack till Cassano permanent? Och liksom, vem ska i så fall ta honom? Och Sampdorias dåvarande sportchef Beppe Marotta, ja, men han spelar också transferpoker på just den situationen. För han ringer Real Madrids sportchef Predrag Mijatovic och bara säger okay, ja, men när tar ni tillbaka honom? Nu får ni lov att göra det, så vi vill inte ha honom här längre. Vi vill absolut inte ha honom tillbaka. Nej, men alltså, ni sa att ni skulle ha tillbaka 5,5 miljoner euro för att, det är klart vi inte kommer betala 5,5 miljoner euro. Vi vill inte ha honom, ni får ta honom. Och det här slutar ju då med att Marotta får igenom en transferkupp. Sampdoria får Cassano till skänks. Visserligen mot en klausul som innebar att ifall de sålde honom vidare snabbt så skulle Real Madrid få mer eller mindre hela transferintäkten. Men ja, det innebar ändå en permanent flytt till Sampdoria för Antonio Cassano. Och när han väl återvände från den här Cassanata-avstängningen, ja, men då plockade han ändå upp tråden ganska exakt där han hade slängt den i marken. Tillbaks i spel, ser pigg ut, alert, han tar initiativ, orkar spela 90, gör poäng för Sampdoria till Europaspel. Ja, men bra jävla vår, bra jävla säsong. Och det skulle ju inte minst kvitteras ut genom att Cassano faktiskt fick en EM-plats den här sommaren. Det är rätt mycket från ingenstans. Det var visserligen så att när Roberto Donadoni tog över det italienska landslaget efter VM-guldet, ja, då gjorde han omedelbart en poäng av att inkludera Cassano. Men det var under de här korta veckorna då Capello var ny i Real Madrid och Cassano faktiskt försökte. Så då fick han spela två EM-kvalmatcher och gjorde väl det helt okej. Men ja, sen blev det chipsen och croissangerna och bakelserna i Madrid. Så sen hade han varit ute ur landslagsbilden under ett och ett halvt år därefter. Men nu då, precis när det var dags bara att ta ut EM-truppen, joker från ingenstans Antonio Cassano.
Mm.
Och Italien gör ju inget bra mästerskap. Förlorar med 3-0 mot Holland i första matchen. Får bara 1-1 mot Rumänien i den andra. Och är därefter piskade att besegra Frankrike i den sista gruppspelsmatchen för att ens ha en chans att gå vidare. Men då får Cassano starta efter två inhopp. Och då spelar han riktigt jävla bra. och då vinner Italien mot Frankrike. Och Cassano refererar till detta som mitt lilla Berlin. Det var i alla fall någon typ av bedrift i en blå landslagströja.
Mm.
Sen blir det ju kvartsfinal mot ett Spanien som är på väg att bryta sin mästerskapstorka. Och Cassano åläggs att spela som en ganska defensiv vänsterytter för att liksom täcka mot den framstormande Sergio Ramos. Men nu tror du att du vet vad som väntar. Men när då? Cassano fullföljer den uppgiften och gör precis vad han har blivit tillsagd utav respekt för Donadoni.
Uh-huh.
För han känner att Donadoni två gånger om har givit honom chanser som han kanske inte ens själv tyckte att han förtjänade. Uh-huh. Rätt in i kvalalvan efter italienska VM-guldet och sen rätt in i mästerskapstruppen utan att egentligen ha gjort något på vägen fram. Så ändå någon typ av vuxen signal från en nu 26-årig Antonio Cassano som kanske trots allt ändå började växa upp och hitta rätt. Så var faktiskt känslan.
Ja. Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare.
Ja.
Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte. Egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem. helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slack som är, har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja, men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, eller, ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Och den känslan förstärks.
Ja, verkligen. Det är en säsong som väntar som blir väldigt, väldigt bra för både spelare och klubb. För i Serie A startar Cassano 35 av 38 matcher, gör 12 mål, 13 ass. Det är liksom jättefina siffror. Sampdoria går i och för sig sämre än de hade hoppats på i ligan. Men det är lite beroende på att de går så jäkla bra i italienska cupen. De går hela vägen fram till final där de möter Lazio och ja, den matchen är helt jämn. Går hela vägen till straffar och där går Antonio Cassano fram först av alla och bränner.
Ja.
Och så förlorar Sampdoria. Och det kan tyckas som ett jävla hårt slag. Det är ju ett jäkla hårt slag, men det förtar inte känslan av en Antonio Cassano i harmoni. Och den känslan förstärks då ytterligare av att han träffar en ny kvinna, eller en ny tjej i alla fall. För han blir då förälskad i Carolina, en lokal 17-årig vattenpolospelare. Ja. Och jag vet inte hur det låter i era öron, men det ska ju komma att visa sig att detta är tjejen i hans liv. Rumlaren som skrävlar om sina 700 erövringar. Han som någonstans nästan satt stolthet i att ha varit notoriskt otrogen mot tidigare partners. Ja. Han blir ju nu en pojkvän som blir en make, som blir en familjefar. Och han är ju fortfarande tillsammans med Carolina, ja, vad blir det, 15 år senare. Och någonting om någonting säger ändå det.
Det gör det.
Och ja, men om inte annat så förstärker det Antonio Cassanos känsla av att till sist ha hittat en plats på jorden som är hans, bortanför Bergvecchia. Och det är då en känsla som håller i sig in i nästkommande säsong, trots att det finns varningstecken på skyarna. Det är nämligen så att Walter Mazzarri, som Cassano verkligen har uppskattat, han lämnar tränarjobbet i Sampdoria och inkommer istället Gigi Del Neri.
Ja.
Ni minns han som pratade snabbt och på dialekt i Romas omklädningsrum.
Hur går det då?
Ja, så till en början går det kanon. Båda verkar vara överens om att ja, men nu kör vi på nytt här. Och Sampdoria går in i säsongen 2009-2010 med 4 raka segrar. Cassano är ju 1+5 på de 4 matcherna och Sampdoria leder ligan. De är sen kvar i någon form av toppkamp hela vägen in i november. De ligger 2 i november, men precis när oktober tar slut så förlorar de med 5-1 mot Juventus. Och därpå vinner de bara en enda av de 11 följande ligamatcherna. Och där börjar det bli friktion. Och friktion mellan Cassano och Del Neri Ja, det kulminerar såklart i ett gammalt klassiskt Casanate-jättebråk någonstans strax efter årsskiftet. Och det är såklart Cassano som har fel, som det brukar vara. Om inte annat så, ja, så har ju tränaren alltid rätt. Det ligger liksom i situationens natur. Så det är liksom inte så att Cassano kan gå vinnande ur detta. Utan Del Neri lyfter ju bara ut honom ur laget. Ja, men du får inte spela mer. Utan liksom, du är semi-officiellt avstängd nu på obestämd tid. Och det blir, ja, men det blir 6 matcher. Det blir mer eller mindre nästan 2 månader som Del Neri bara inte använder Cassano. Och det här är under januari 2010. Alltså under transferfönstrets öppethållande. Och borta i Florens så har vi en annan strulkille, Adrian Mutu,
ja,
som jag är helt övertygad om att du skulle vilja göra avsnitt om. Ja, han blir i alla fall avstängd i till en början 1 år på grund av dopningsbrott. Och det kommer rätt olägligt för Fiorentina, för de är mitt uppe i en Champions League-säsong. Ja. De drömmer större än de gjort på väldigt många år. Och de har alltså gått igenom sitt gruppspel i Champions League. De har toppat gruppen, de har slagit ut Liverpool,
ja,
och ska nu möta FC Bayern i 1/8-final. Och de behöver ju ersätta Adrian Mutu, och de identifierar vem de vill ha in istället. Och de vill ha in Antonio Cassano. I det läget alltså avstängd av sin egen tränare i ett Sampdoria som tycks ha tappat styrseln. Ja, vad fan, det borde väl inte vara ett sådär överdrivet svårt val, eller?
Ja.
Ah, Antonio Cassano, han fattar beslut på andra grunder än många andra fotbollsspelare. Och vill man vara generös mot honom, vill man tro på honom, så väljer han ju här utifrån lojalitet snarare än eget karriärsmaxande. Jag känner väl lite att, ja, men, tror vi på honom när han mer eller mindre snackar ner sig själv, så kan man väl också tro på honom när han vid ett tillfälle ändå verkar göra något,
ja, gott,
beundransvärt.
Någon gång, ja.
Ja.
Precis.
Jag känner ju dels att, ja, men, okej, han har träffat den här tjejen och de ska gifta sig och de vill bilda familj, så han vill inte slita upp henne ur hennes hemmiljö. Och det går ju att tro på det.
Ja.
Och därtill har han ju fått väldigt varma känslor för Sampdorias dåvarande president, Riccardo Garrone från energijätten ERG. Du vet, de som egentligen alltid har haft huvudreklamen, ja, på Sampdorias, ja, tröjor. Då var det väl olja. Idag tror jag det är helt förnybar energi. Ja. Så vi uppskattar, snyggt, ERG nu, ja, för tiden. Ja, men de hade en väldigt speciell relation, och det är egentligen runt Garrone som Cassano själv börjar prata om att han hittat den där pappan han själv aldrig hade haft. Han kan väl någon gång ha sagt om Capello att, ja, men vi har som en strulig far-son-relation, men han har aldrig liksom på ett återkommande sätt beskrivit någon annan som en fadersfigur förrän han pratar om Garrone nu. Och han menar att det är det som fäller avgörandet. Okej, tränaren kanske har tröttnat på mig, men presidenten ber mig att stanna, och jag högaktar presidenten. Jag har hittat en person som älskar mig innerligt, pappan jag aldrig hade, motiverar Cassano sitt val att nobba Champions League Fiorentina för att istället fortsätta vara avstängd i Sampdoria ja, på obestämd tid. Och han får inte börja starta matcher för Sampian förrän i mitten av mars. Då jag antar att president Garrone kanske liksom lägger lite tryck på sin tränare. Och då jävlar exploderar han. Första hemmastarten efter avstängningen, det är mot Juventus. Och Cassano avgör med en halvvolley från 35 meter. Det är liksom ett av hans klassiska mål. Ja. Matchen därefter, då ska Sampdoria ner till ett nyuppflyttat Bari. Det är, ja, men, första gången som Cassano har möjlighet att åka dit och spela sen han lämnade stan. Och han gör mål i den matchen, men firar inte av någon sorts respekt, och man kan tycka vad man vill om det, men det är många som upplever det som sympatiskt, och där får han ytterligare några pluspoäng. Och sen är han inne i ett sånt jävla stim. Han gör mål i 6 av 8 matcher som Sampdoria spelar. Och när han inte själv gör mål så förarbetar han ju till sin egen måltvilling, Gianpaolo Pazzini. Ja. För de utvecklar ju ett samarbete som är det närmsta Cassano kommer det han en gång hade med Francesco Totti. Ja. Det är det närmsta Sampdoria kommer det som en gång fanns mellan Gianluca Vialli och Roberto Mancini. Och det är klart att det är lite blasfemiskt att göra den jämförelsen. Så bra var de ju inte. Men både Vialli och Mancini själva ställde upp på det vid den här tidpunkten. Ja, men vad fan. Det finns likheter. De gör grejer som påminner om det vi gjorde. Deras betydelse för Sampdoria. Ja, den börjar närma sig det vi bidrog med.
Ja, Pazzini gör 21 mål den här säsongen. Ja. Och Cassano spelar ju fram till väldigt många av dem.
Pazzano, som de fick heta. Ja, de drev ju Sampdoria till Europacup-spel. Ja, men egentligen för första gången sen Vialli och Mancinis dagar. De blir topp 4 och kvalificerar sig alltså för Champions League efter att ha besegrat Napoli hemma i sista omgången. Och det finns, ja, men det är faktiskt fantastiska bilder från omklädningsrummet efter slutsignalen, då en Cassano i kalsonger bjuder upp och dansar med president Garone till tonen av Non succederà più, alltså en gammal 80-tal, ett 80-tals örhänge av Claudia Mori. Det kommer inte hända igen, tror jag titeln blir översatt. Och de står där och dansar samtidigt som spelarna sjunger med i den här gamla klassikern. Och det är så jävla ljust och soligt att liksom havsvattnet utanför den liguriska kusten sällan sett så blått ut. Det är verkligen, ja, men en pust av de där romantiska framgångsdagarna från början av 1990-talet. Ja.
Men det är ett VM-år, men Cassano blir inte uttagen.
Nej, lite mot, höll på att säga, bättre vetande. Definitivt mot en typ av folkopinion. För det är inte så att Italien susar in i VM med fulla segel, utan det ser väl ganska torftigt ut. Gör inte det? Och de allra flesta tyckare kände att fan, Lippi, in nu med Cassano, för han kan ge fantasi till ett annars rätt påvärt gäng. Men så blev det ju inte. Och någonstans, jag ska inte säga att Lippi fick skörda det han sådde, men ja, det var ett jävligt torftigt italienskt landslag. Ja. Som då alltså spelar mot Paraguay, Nya Zeeland och Slovakien. Och lyckas inte vinna en enda match. De hade inte vunnit VM med Cassano heller, men de hade inte gått segerlösa genom det gruppspelet. Nej. Men Lippi hade väl kanske någon farhåga om att, ja, men hans gruppdynamik skulle äventyras av Antonio Cassano. Det är lite fascinerande att Lippis efterträdare, en man som verkligen hade haft fog för att känna på det sättet, alltså Cesare Prandelli, coachen som försökt sätta Cassano på vänsterkanten bara för att få se honom stå och skugga sig på andra flanken. Ja, han tog ju ut Cassano direkt när han tillträdde nu efter VM. Började verkligen bygga runt honom och Mario Balotelli. Och det innebar att, ja, men i alla fall för första gången på 6 år så var Cassano ordinarie landslagsman igen. Han kom att spela, ja, men egentligen hela EM-kvalet för Prandellis Italien. Och han gjorde 6 mål under kvalet. Alltså tillhörde Europas bästa målskyttar. Så den där VM-nobben, så mycket störde den inte honom med tanke på hur det slutade. Och sen fick han direkt chansen att börja spela landslagsfotboll igen. Och dessutom, framför allt, så var sommaren 2010 för honom sommaren då han faktiskt gick och gifte sig den eviga, oförbätterliga ungkaran. Ja, han var numera en gift, kanske till och med vuxen man.
Livet borde ju vara på en pinne här för Cassano. Han är landslagsman, samt då ska spela Champions League. Det har väl sällan sett så bra ut.
Nej, och ja, men det enda kruxet, och det ska ju visa sig vara ett ganska avgörande hinder, det är ju då att Sampdoria inte är klara för Champions League-gruppspelet, utan de är klara för ett playoff. Och i detta playoff ställs de mot tufft tyskt motstånd i form av Werder Bremen. Och det verkar onekligen som att Sampdoria-skutan sjunker direkt, för uppe i Tyskland ligger de under med 3-0. Och på bortamålstiderna så vände det inte så värst många tremålsunderlägen. Men i den 90:e minuten, ja, men då får ändå Gianpaolo Pazzini in en reducering. Och 3-1, det är någonting annat än 3-0. 3-1 kunde Sampdoria jobba med. Och det gjorde de jävlar i mig i returen. För de väller fram över Werder Bremen och kör över dem fullständigt. Cassano spelar först fram Pazzini till ett tidigt ledningsmål, och sen gör han då själv 3-0 i 85:e. Och där är så vändningen fullbordad. Där är det klart. Där är Sampdoria en Champions League-klubb på riktigt igen. Men vad händer i den 93:e minuten? Ja, det är någonting som har en betydelsefull plats i både Werder Bremens och Sampdorias klubbmytologi. För det är då Marcus Rosenberg trycker in ett vinkelskott, tar matchen till förlängning, dränerar Sampdoria på energi. Och väl i förlängning så är det ju då tyskarna som gör ett bortamål och avgör. Ja, men det där Rosenberg-målet förstörde väldigt mycket för Sampdoria. Det går inte minst att se när man tittar tillbaka i efterhand. Men där och då finns ju ändå en övertygelse om att det är så mycket som fortfarande är bra. Det här ska inte få förstöra allt in i en säsong som alltjämt lovar väldigt mycket. Och trots att säsongstarten är tuff, Sampdoria inleder mot Lazio, Juventus och Napoli, ja, men så svarar laget upp. De tar sina pinnar. Och Cassano gör 3 mål och 1 ass på de där 3 tuffa inledningsmatcherna. Han avgör sen också sent mot Fiorentina i slutet av oktober. Men det är något som sammanfaller med att han ska få ta emot ett pris.
Ja.
Det låter ju kul.
Ja.
Det är något supporterpris som det sätts stort värde på internt. President Garone tycker att det här är en verkligt ärofylld utmärkelse. Så han har ju verkligen glädje i rösten när han förkunnar att Cassano ska få åka och liksom motta detta priset i Sestri Levante. Men då visar det sig att nej, det har Cassano ingen som helst intention att göra. Han tänker inte åka 3/4 söderut längs med kusten, utan han vill vara hemma. Och ja, det kanske är för att han vill vara hemma med sin nyblivna fru, och de ska ju försöka bli föräldrar och allt sånt där. Så det kanske finns förmildrande omständigheter, jag vet inte. Men Garone tycker inte att det räcker. Men kom igen nu, det här supportrarna, de är viktiga för oss. Det här är viktigt för klubben. Det här är bra för dig. Det är klart du ska åka och ta emot priset. Nej, jag tänker inte åka. Jo, men du ska åka. Nu börjar det nästan bli så att jag befaller dig åka. Och där är något som går sönder i den här relationen mellan en förlorad son och hans nyfunna andlige fader. För så oantastlig var tydligen inte deras vänskap, utan Cassano, han cirklar iväg ner i vad som måste beskrivas som en ny Casanata. Han kör hela jävla förolämpningsbatteriet. Den här presidenten, han är en gammal jävla skithög och det är liksom mer av den varan. Och samtalet slutar inte bra. Och du kan väl reagera på olika sätt, du kan vara mer eller mindre förlåtande. President Garone känner inte att han vill vara förlåtande, utan han får nog. Ja, men det här, jag drar gränsen här. Struntar i vandra, har låtit honom komma undan med förut. Alltså, ska jag fortsätta avlöna den där jäveln? Inte en chans. Nej. Tänker säga upp hans kontrakt. Jag häver hans kontrakt. Han ska få sparken. Cassano ber om någon form av förlåtelse. Med lite halvhjärtat sådär. Så det leder ingenstans. Han stängs omedelbart liksom ute från laget. I väntan på vad som ska ske därnäst. Och under den perioden så är det Sampdoria-supportrar i driver som liksom samlas utanför Cassanos hem för att vädja till honom att be om förlåtelse på riktigt. För han har ändå hunnit göra så väldigt mycket för Sampdoria. Han har fått klubben, den blåa delen av staden, att drömma igen och de vill inte förlora honom. Men Cassano lyssnar liksom inte på det örat, utan utestängd från laget så låser han istället in sig hemma. Och där hemma, men då sitter han och äter. Ja. Och då blir han snabbt tjockare och tjockare. Och någon försoning syns inte till. Utan istället så går klubbpresident Garone hela vägen till någon typ av idrottsdomstol. För att få rätt att häva kontraktet. Och här finns det absolut gott om Sampdoria-anhängare som menar att ja, men det är han som är tjurskallig.
Ja, ja.
Han har ju bett om någon sorts ursäkt och vi kan inte vara utan Cassano. Det måste han inse. Han måste också kunna svälja lite stolthet. Men Garone tänker inte göra något sådant överhuvudtaget, utan han väntar in idrottsdomstolens beslut. Det kommer den 16 december efter en och en halv månad lång standoff. Och den ger ingen part rätt fullt ut.
Nej, Garone, lön, va?
Ja, Garone får inte häva kontraktet. Men till att börja med så har han rätt att stänga av Cassano i 3 månader helt utan lön. Och den avstängningen, den skulle då behöva hävas i slutet av januari 2011. Och därefter skulle Cassano ha rätt till halverad lön under återstående kontraktstid, vilket då var frågan om 2,5 år.
Ja.
Och när det utslaget kom, då var det som att det inte längre låg i någons intresse för Cassano att stanna kvar i Sampdoria. Klubbledningen ville bevisligen inte ha honom där. Skulle han tvinga sig kvar så skulle det vara mot halverad lön under en 2,5-årsperiod då han säkert inte skulle få spela någon fotboll överhuvudtaget. Så nu var det bara fråga om att hitta en köpare. Och kruxet var att det var just en köpare som krävdes. För även om Sampdoria gladeligen hade skänkt bort Cassano så gick inte det i relation till den här gamla dealen med Real Madrid.
Just det.
De hade fått Cassano, men då skulle Real Madrid ha rätt till en stor del av en vidare försäljning ifall den skedde inom ett par, tre år någonting. Då hade det bara gått 1,5 år sedan den överenskommelsen. Så här var det i grund och botten frågan om Real Madrid hade rätt till 5,5 miljoner euro. Ingen klubb verkade vara villig att betala 5,5 miljoner euro för Cassano. Mest intresserade, ja men det var Milan. För de gick för Scudetton, men Ronaldinho hade precis valt att återvända till Sydamerika. Och det fanns en känsla på San Siro av att anfallslinjen ändå behövde lite den typen av oförutsägbar kreativitet. Och där passade ju Cassano faktiskt in i pusslet. Så till slut kom de fram till en överenskommelse där Real Madrid fick sina pengar, sina 5,5 miljoner euro. Och av dem stod Milan för 1/3, Sampdoria för 1/3 och Cassano själv för ytterligare 1/3. För så som han pratade gav i alla fall intryck av att begripa att fan, fotbollen ler mot mig igen.
Ja, men det är ju lite så.
Ja, nu har jag gjort mig omöjlig, det som ändå är en mellanklubb.
Nu, och så jag hamnar ännu inte i Schweiz.
Nej, exakt.
Jag hamnar i Milan.
Liksom. Ett bra Milan. Ja, ja. Ett liksom tabelltoppande Milan. Med Zlatan och med Seedorf och Gattuso och Thiago Silva och Andrea Pirlo och allt vad det nu var. Och ja, men som sagt, när han pratade så gav han i alla fall intryck av att begripa att det var ännu en jävla roulettekula som hade stannat rätt för honom. Ifall det går fel för mig här också, ja, men då är det väl jag som är galen. Så formulerade sig Cassano. Ja. Och här tar han ju faktiskt chansen.
Ja.
Han går ut i den allra första matchen och spelar fram den bortglömda Rodney Strasser till ett sent segermål mot Cagliari. Och det tog Milan till en 5-poängsledning. Andra matchen han är tillgänglig, det är Udinese hemma. Och det är bänken för Cassano från start i den matchen också. Men precis som i debuten kommer han in och gör skillnad. För Milan ligger under med 3-1 hemma mot Udinese med 20 minuter kvar. Då kommer Cassano in och han löser 2 ass. Under sin tid på planen. Hans sista passning ger ett 4-4 mål av Zlatan Ibrahimovic i den 94:e minuten. Och det bidrog starkt till att Milans titeljakt fortfarande låg på linje. Och Cassano bidrar verkligen under den här våren i Milan. Han gör 4+7 på 10 starter. Han gör mål i derbyt mot Inter. Han gör mål mot en av sina gamla klubbar, alltså Bari. Han gör 1+1 mot ett Sampdoria som är på god väg mot nedflyttning. Och det är väl lite dubbelt.
Ja.
Men han bidrar definitivt till att Milan håller undan, går hela vägen och vinner Scudetton. Och det var inte så att han hade deltagit i så jättemånga fler matcher än han gjorde i Real Madrid 4 år tidigare. Men den här gången tycker jag verkligen att han har rätt att kalla sig för ligavinnare, för mästare. För han hade gjort precis det Galliani och Allegri hoppades på när de tog in honom. Och det var befogat att han också fick stå och ge titelintervjuer på Olympicos inneplan efter att Milan säkrat titeln med en poäng nere mot Cassanos gamla Roma. Jag har sett den titelintervjun, Nisse.
Är det då Zlatan sparkar i huvudet?
Det är klart att det är. Vill du ge dig på någon analys av den sekvensen?
Nej, men jag kan väl ge en analys överhuvudtaget. Därför att Cassano verkar ju, mot Zlatan ställer han sig inte upp. Utan Zlatan är typ som en storebror ner från Bari som kan alla de här tricksen och precis, nej, men han vågar inte ge sig på Zlatan helt enkelt, så han har någon slags lillebrors lillebrors,
är det en enda liksom auktoritet du upplever honom som undergiven gentemot?
Ja
kanske
därför när jag ser fler bilder också sånt där, det är liksom så här. Ja, för Zlatan är ju herren på teppan och honom kan stå och skratta lite med, men jag vågar liksom inte göra någonting mot honom.
Ja, det var intressant att ha de två i samma omklädningsrum under lite längre tid, för det är klart att det hade kreverat. Det hade ju blivit på något sätt så som det blev mellan Totti och Cassano, för Cassano såg upp till Totti också. Fram till det att han inte längre gjorde det. Sen hade han ju aldrig kunnat utmana Zlatan fysiskt.
Fast Zlatan är ju ett hårdare virke liksom, känns det som.
Jo, nej, så han hade ju aldrig kunnat utmana honom fysiskt.
Nej, men jag trodde han kunde utmana honom på något sätt, känns det som.
Ja, vi behöver kanske inte ha
honom. Nej, men liksom, du förstår vad jag menar. Ja.
Absolut, även om det är svårt att se vart du ska ta vägen med den här hierarkiska rangordningen.
Nej, men det hade kanske varit bra för honom om han har varit en längre stund med Zlatan. För jag tror inte han har accepterat hans... När han betedde sig för jävligt liksom. Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och Du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det här det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online. Och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att, oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Ja,
för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
air-up.se, KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja. Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Och tiden i Milan slutar slut också, för det hände ju saker där under sommaren.
Alltså till att börja med så handlade det här faktiskt mer om Milan än om Antonio Cassano för en gångs skull. Det var liksom inte Cassano som drev på allt som skedde här. Men Milan började ju nedmontera sin sportsliga satsning, för det var i någon mån ekonomiskt men framförallt politiskt omöjligt för Silvio Berlusconi att pumpa på i det som var mer eller mindre en nationell ekonomisk kris. Så Milan monterade ner, liksom Zlatan till PSG, Thiago Silva till PSG. Och precis när detta pågår, då stormar Antonio Cassano in på sportchef Gallianis kontor. Och där, men fan, min löneförhöjning då? Vad är det nu liksom? Ja, men minns du inte för ett år sedan när vi hade vunnit Scudetton? Då lovade du en förlängning och en löneförhöjning. Nu vill jag ha det. Alltså, det är möjligt att något sånt sades, men det är inte läge nu, Antonio. Du sa ju, hit med mina pengar, får jag min kontraktsförlängning? Nej, det får du inte. Och vips så var det dags att korsa stan. Eller i alla fall byta kurva på San Siro. För några sommarveckor senare var nu Antonio Cassano klar för Inter. Och när han presenterades så hänvisade han, så anklagade han just Galliani för att, ja, men han gav löften som han inte höll. Det var, runt honom var det bara mycket rök men väldigt lite eld. Och då var det nonsens som liksom följde för, ja, men det är väl, folk säger saker. Är det rimligt att alltid hålla dem bokstavligt ansvariga? Ja, jo, men det tycker väl ändå Cassano. Ja, men fan du då, när Milan vann titeln, då sa du att det enda som finns ovanför Milan, det är himlen. Hur funkar det nu när du ska representera Inter? Ja, men då är väl Inter ovanför himlen då? Ja, okej då. Okej då. Men det här är ju alltjämt en produktiv period av Antonio Cassanos karriär. Egentligen har det varit så ända sedan han återvände till Italien från Madrid att, ja, frånsett någon Cassanate här och någon Cassanate här och någon Cassanate där, och bortsett de där hjärtproblemen, så har han faktiskt varit en pålitlig poängspelare i 5 år nu, i klubblag såväl som i landslag. Och han går bra i Inter också. Han får starta matcherna och han producerar poäng. Jag tror att när februari 2013 börjar ta slut, alltså när sådär 2/3 av säsongen har gått, men då har han ändå 9 mål och 15 ass i Inters samtliga tävlingar. Det är liksom bra siffror. Ja. Men Inter, ja, de går sådär. De går lite sämre än förväntat. Och många ögon riktas mot den unga, oprövade managern Andrea Stramaccioni, som, ja, men fått ett stort uppdrag när han fått förtroendet, ja, men att leda Inters A-lag efter några fina år på Primavera-sidan, på ungdomssidan. Och vet du vad? Det finns olika versioner av vad som hände härnäst. Ja. Det är i alla fall någon av de första dagarna i maj 2013. Och vi kan börja med Stramaccionis version. Han blir informerad av öron och ögon som finns runt Inters omklädningsrum. Han blir informerad om att Antonio Cassano bedriver intensiv lobbyistverksamhet som går ut på att Stramaccioni själv ska ersättas av Walter Mazzarri, som ju coachade Cassano i Sampdoria. Ja. Det liksom går Cassano runt och försöker driva fram, driva igenom. Och detta är just Stramaccioni rasande. Han söker upp Cassano och konfronterar honom med uppgifterna. Han frågar vad fan som Cassano sysslar med. Vad är du för värdelös, otacksam jävla person? Det var jag som tog in dig i den här klubben. Och det var mig du brukar krama efter vartenda mål så länge du liksom tyckte det kunna få ut något från mig, så länge du tyckte det kunna tjäna pengar på mig. Men nu detta. Och det som sker därefter är ju helt enkelt att det blir halvt, helt slagsmål tränare och spelare emellan. Liksom lagkamraterna får sära de två i omklädningsrummet på träningsanläggningen i Appiano Gentile. Och där är ju Cassano med. Liksom alla är överens om att, ja, men det var slutpunkten, men vägen dit, den har de ju olika syn på. Cassano preciserar i och för sig inte riktigt, ja, men vad som ledde till det här handgemänget. Men han hävdade att Stramaccioni är den sämsta person jag någonsin träffat. Kommer alltid att ogilla honom. Men även här, liksom relativt sett, oklart ifall det liksom var knytnäver och de bara stod och drog lite grann i varandra. Men det är ändå spelare och tränare i någon form av slagsmål. Ja. Tänk, det här blir riktigt kraftfulla repressalier. Han får böta 40 000 euro Cassano. Det är inga pengar för honom. Nej. 500 000 hit, 500 000 dit. Sen blir han avstängd i en match. En ligamatch mot Catania. Men direkt därefter är han tillbaka för Nu är det ju viktig match som ska spelas. Nu är Europa League och det är åttondelsfinal. Och Inter ska möta The Mighty Tottenham Hotspur. Mm. Så då är det bara att skicka in Cassano. Men det hjälper ju föga. För när Inter åker till gamla White Hart Lane, ja, då blir det stryk med tre bollar. Och då hjälper det sen faktiskt inte att Cassano själv går ut och gör 1+1 i returen. Han tar det till förlängning, men väl där gör Tottenham borta målet och går vidare.
Om vi återvänder till Cassano så har han väl en sista liten runda i Sampdoria, va?
Ja, det har han, men det blev ju aldrig vad det borde ha blivit eller kunde ha blivit. För till att börja med spelar han ju inte alls på ett halvår efter uppbrottet med Parma. Och det kan man konstatera när det kommer till Cassano att det är ingen god idé för honom att liksom inte vara i rörelse.
Får catchan.
Ja, när den sätter sig ganska snabbt runt midjan. Men trots detta så framstod ju ändå en återkomst till Sampdoria som en väldigt tilltalande idé. Till att börja med så hade ju då tyvärr den gamla presidenten Riccardo Garone avlidit 2013. Och han och Cassano hade väl försonats lite halvt. De hade ändå rensat en del luft och Cassano kom till begravningen. Men alltjämt så brukar han beskriva den här första skilsmässan med Sampdoria och Garone som sitt livs största misstag. Och han liksom kan inte förlåta sig själv för att han behandlade Garone på det sätt som han gjorde. Han lägger det på sig själv att okej, visst, han var också lite tjurskallig och envis, men det började någonstans med Cassano. Hade han inte bara kunnat åka och hämta det där jävla priset? Eller hade han kunnat avstå vänligt men bestämt?
Säger ju ganska mycket också om man tycker att det är hans livsmisstag.
Jo, men de hade ju något speciellt. Ja. Liksom, fan, de dansade i omklädningsrummet, Cassano hade hittat att den där pappan han aldrig hade haft och så vidare och så vidare, och så slutade det som det gjorde. Men kvar hängde ju känslan av att det fanns ouppklarade affärer i Genoa. Det fanns, ska inte säga obesvarad kärlek, snarare ömsesidig kärlek kvar i luften. Och det var liksom ganska enkelt för den nya presidenten Massimo Ferrero att sy ihop den här övergången och paketera det som en riktig jävla kupp. Och än en gång stor entusiasm kring Cassanos återkomst till Genoa. Men som sagt, han hade inte spelat fotboll på ett halvår. Och det är väl lite med honom att ja, spelar han inte på 2 veckor, då tar det minst 2 veckor att få honom i speldugligt skick igen. Spelar han inte på ett halvår, ja, då är det ett halvår som behövs för att piska igång honom igen. Så det tar in i december innan han kan starta några matcher igen. Vid det laget befinner sig Sampdoria i en ganska skarp nedflyttningsstrid. Och här någonstans vinner de i och för sig derbyt mot Genoa med 3-2. Och Cassano gör 2 ass. Och, ja, men, det är ju någonting. Matchen direkt efter, då har han mål mot Juventus. Ja, men, kanske ändå, kan det liksom lyfta, ta fart? Nej, det kan ju inte det, utan... Ja, de klarar sig visserligen kvar och det är väl alltid något, men det är rätt mycket på marginalen. Och i säsongens sista hemmamatch så faller Samp med 3-0 i derbyt mot Genoa. Och det är ju inte kanon på något sätt. Besvikelsen är stor, besvikelsen gäller alla. Och ner i omklädningsrummet går president Ferreros jurist Antonio Romei för att liksom tala allvar med spelartruppen, förklara att det här är inte acceptabelt. Och liksom Cassano, han har slagits med tränare och liksom han har tryckt munnen full med tvål på sportchefer, och in kommer nu presidentens jurist, advokaten Cassano, bara, och vem fan är du? fru, ja, ska komma och skälla liksom. Ja.
För en gång skulle du stå nästan på Cassanos sida.
Ja, nästintill liksom. Ja. Ja, det som inte står klart där och då, och det är liksom ingen vet, för ingen kan liksom spå i stjärnorna, det är ju då att Antonio Cassano precis har spelat sin allra sista fotbollsmatch. Även om det sen ska ta 2,5 år innan han någorlunda förlika sig med det. För ska du tro Sampdoria ledningen, är det inte utskällningen av advokaten som är droppen. Det är snarare det att efter en usel säsong så vill Sampdoria påbörja ett nytt projekt med en ny tränare. Och den tränaren vill inte ha honom. Och vill inte tränaren ha honom, ja, men då vill inte heller presidenten ha honom. Och då är det väl lika bra att bara bryta kontraktet och gå i varsin riktning. Men nej, det tycker inte Cassano. Nu har han återvänt till Genoa, liksom fruns hemstad. De har barn nu, de ska slå rot där. Han har skrivit på det här kontraktet. Han tänker fullfölja det. Och han tänker minsann även kvittera ut sina pengar. Och där står de ett bra tag. Som klubbledare på ena sidan, Cassano på den andra. Och så borras det ner härlar. Cassano skickas ner till ungdomslaget, det primavera-laget. Och liksom blir där på träningarna mest hela hösten. Men är ju inte aktuell för att spela några matcher. Och ja, går bara verkligen och checkar in för att casha ut sin lön. Sen blir det efter ett halvår, ja, men så ohållbart för alla. De liksom kommer överens om att, ja, men nu når vi en förlikning. Och så bryter vi kontraktet när det ändå bara återstod ett halvår. Men då var det fortfarande så att, ja, men Antonio Cassano, det var liksom Serie A-spelaren Antonio Cassano. 34 år gammal, men det är väl ingen ålder. Utan han deklarerade öppet att han skulle spela vidare. Letade efter ny klubb. Hittade även ny klubb. Hellas Verona, den gamla traditionsföreningen. Ja, de hade gått upp i Serie A och de ville satsa. Och de ville ha Cassano. Så han skrev kontrakt och presenterades med pompa och ståt och presskonferens och allt. Och nu jävla kör vi sommar 2017. Cassano har precis fyllt 35, men det stoppar inte honom. Framåt, uppåt, vidare. Och sen gick det några dagar och tränades lite grann. Och sen meddelade Cassano, nej fan ändå alltså. Helvete, jobbigt att träna. Kroppen svarar, killar, vi glömmer det här va? Jag lägger ner. Aha, okej, du slutar nu. Ja, jag slutar nu. Eller fan förresten, så gick det några dagar igen. Cassano ut, sluta, nej, jag slutar inte. Nej, alltså kanske lite tvekan, lite tvivel, men nej, jag ska inte sluta. Säger någon det så är det någon som har missuppfattat allting, utan jag kör på liksom. Nu är det dags, ny säsong, blicka framåt. Så tillbaka i träning några dagar och sen bara, nej, har jag nu tänkt igenom det här en gång extra så, det räcker, det blir inget. Ja, du slutar. Ja, typ. Jag spelar i alla fall inte med Verona. Vi glömmer det liksom. Okej, vi glömmer det. Och så försvinner Cassano i, ja, men bortemot ett år. Inte nu så att han går helt under jorden, han har inte riktigt den karaktären. Men ja, det är ju ingen fotboll, alla bara förutsatt att, ja, men han la väl av utan att riktigt kommunicera det. Men sen i oktober 2018, då dyker han upp igen och börjar träna och presenteras som ett nyförvärv för en klubb som heter Virtus Entella. Och det var också en jäkla historia, för det var oklart ifall de låg i Serie B eller ifall de låg i Serie C. De hade blivit nedflyttade från Serie B. De hade börjat spela i Serie C. Men så innehöll Serie B bara 19 klubbar. De höll på att banta och så var det någonting att licenser inte hade uppfyllts. Det fanns vakanser. Och då tyckte de att, men det här är ju våran plats. Började de processa för det. Och när de drev processa, då kom det plötsligt någon så här idé eller diktat. Ja, men så länge ni processar dem och deltar i Serie B, då kan ni inte fortsätta spela Serie C. Så de la bara ner. Okej, då lirar vi inte alls då. Nej. Och i det läget så skriver de även kontrakt, eller kommer i alla fall överens med Antonio Cassano. Uh-huh. Nu ska han in och spela. Okej, vilken serie? Ja, det får vi se. Men spela ska han. Och han träffar pressen och han förklarar sina ambitioner och han tränar några dagar sen. Nej, vet ni vad? Alltså, förresten, var det jobbigt att träna. Och där accepterar han då, ja, men till sist det oundvikliga. Det blir inte mer elitfotboll för Antonio Cassano. Och det finns ju något lustigt att i den kommuniké han då författar för att verkligen tillkännage sitt avsked, så skriver han dels fint om hur fotbollen tog honom från gatan och allt det där. Men han inledde också med att skriva att ja, efter nu jag tränar några dagar med Virtus Entella, så känner jag att jag inte längre har den här maximala dedikationen som krävs för fotboll på professionell elitnivå. Inte längre.
Nej, precis.
Men ja, där får vi till sist säga adjö till spelaren som enligt insatta bedömare då anses vara den mest oförlösta fotbollstalangen av dem alla. Den som i högst utsträckning slösat bort sin begåvning. För alla oss som verkligen såg Antonio Cassano spela så bra som han kunde, så är det ju lätt att begripa vart den åsikten kommer ifrån. För alltså, han kunde ju spela fotboll i en telefonkiosk. Han kunde hitta ytor i en telefonkiosk. På så sätt var han ju den ultimata gatuspelaren, uppvuxen med liksom matcher där det var 89 spelare mot 93. Alltså ett enda stort kaos. Han kunde hitta, om inte ordning, så i alla fall öppningar och lösningar i det där kaoset. Men för många som upplevt den där storheten, så blev frustrationen därför bara större av att vi inte fick mer av det vi vill se som den riktiga Antonio Cassano. Alltså den maxade Antonio Cassano. Det vi får nu för tiden, det är någon typ av medieprovokatör som mest sitter och liksom kommer med slängigheter i något Twitch-forum och som blivit känt som oraklet från Bari för sin förmåga att vara en helt usel tippare. Allt Cassano säger, det blir alltid precis tvärtom. Ja. Nu är han någon typ av mediepersonlighet. Men det jag verkligen tror att vi ska ta med oss, det är ju att Cassano själv, som trots allt har levt sitt eget liv, han verkar inte känna någon frustration, någon bitterhet, någon besvikelse över att karriären och livet blev som det blev. Och det är klart att till en början så måste man ju väga in hur oddsen såg ut. De var inte särskilt ljusa när han var en liten kille i Bari Vecchia. Men sen menar han ju också, och det tycker jag är värt att lyssna på, att han uppfattar ju det som att det ligger ett problem hos helt en alla andra, hos hela världen, i alla fall hela idrottsvärlden. Och när han ska argumentera för det, så hävdar han ju att det här problemet består av att vi alla har köpt in oss på den absoluta myten om segrar, på idén om framgång för framgångens skull, att framgången har ett stort egenvärde. Och där går det ju att hävda att ja, är det inte det som är idrottens själva grundvillkor? Ja, inte för Antonio Cassano. För han köper ju in sig på, han är själv övertygad om att det är sant det som alla säger, att hans talang var så obegränsad. Och han tycker ju att ja, men jag hade också kunnat bli Roger Federer eller Valentino Rossi, som de gärna hänvisar till Italien, eller för den delen Cristiano Ronaldo, hade kunnat bli en idrottsmaskin. För precis som de hade jag talangen. Men till skillnad från dem så hade jag aldrig hungern eller ambitionen eller begäret. De gav 100% av det de hade. Det gjorde inte jag. Gav jag 30%, gav jag 60%. Ja, någonting däremellan kanske. Och hela poängen här är ju någonstans, ja, men vem är den egentliga vinnaren i att leva ett liv? Är det den som har åstadkommit mest och nått högst och staplat flest segrar? Eller är det då, som Antonio Cassano skulle hävda, den som har haft roligast längs vägen och den som har samlat på sig flest erfarenheter och den som har nått dit han själv ville nå? För ja, men Cassano sitter själv med de där tankarna ibland. Okej, okay, kan ta min karriär och ge den istället liksom till Roberto Baggio eller vice versa. Ja, Roberto Baggio vann Ballon d'Or. Det gjorde inte jag. Men vad gör det för skillnad? Skulle det ha gjort mig lyckligare som 41-åring att ta en Ballon d'Or där hemma? Nej, för mig hade det inte gjort någon skillnad. Skulle det ha gjort mig lyckligare som 22-åring att sträva och verkligen vara på väg dit? Nej, tvärtom. Då hade jag behövt leva inrutat och mekaniskt på ett sätt som inte hade passat mig. Jag har alltid liksom känt mig bra, aldrig några depressioner, aldrig några existentiella kriser. Jag har levt som en kung, jag spelar fotboll, jag har tjänat pengar, jag har haft kul. Och som man någon gång formulerade, ja, men ifall jag någon gång ändrar mig, ifall jag börjar känna annorlunda, ja, då låter jag er få veta, då ska jag berätta det för er. Men fram till och med nu så är jag hur nöjd som helst med den här oförlösta talangen. Ni kan säga att ja, men det är som att ha en Ferrari och köra den ner för en gata på treans växel. Ja, trots att jag gillar snabba bilar, säger Cassano, så ser jag inte problemet. Okej då, sån är jag. Jag är Ferrarin på treans växel och öppnar fönstret och hänger ut armbågen där genom sidorutan och jag ler.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.